CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Mitt fokus i den här artikeln var ju inte att säga att det här är invandringsfientligt bort invandring. Mitt fokus var att säga att vi måste göra någonting åt skolan för att stärka möjligheterna för elever med invandringsbakgrund att faktiskt prestera bra. Den progressiva modellen har visat sig i vissa fall gjort att ja, men man gillar läraren mer och man tycker det är roligare i skolan. Mm. Men man är inte lika bra i skolan. Idén är att om man låter eleverna ta mer ansvar för sin egen undervisning, ta mer ansvar för skolans arbete, då blir de också goda demokrater. Det blir flugornas herre istället för något progressivt paradis. Punktlighet, ärlighet, samvetsgrannhet. Det är lika viktigt som kunskapsmålet.
Det är dygder som i och för sig fortfarande är ganska starka.
Ja, jag skulle säga att de är starka, men ingenting man betonar i skolsystemet.
Inför valet 2014 var skola och utbildning tillsammans med sjukvården väljarnas viktigaste fråga. Sen dess har frågan prioriterats ner av medborgarna medan invandring och brottslighet istället har klättrat. Men frågorna är intimt sammanlänkade med varann. För en skola där var fjärde elev har en utländsk bakgrund har särskilda utmaningar att hantera. Och en skola som var sjunde elev lämnar utan att ha behörighet i gymnasiet skapar förstås grogrund för utanförskap och kriminalitet. Samtidigt har svensk skola haft en långsiktigt negativ trend i jämförande internationella studier. Från att nära nog tillhört toppskiktet i början av 2000-talet tappade Sverige successivt och befinner sig nu nära genomsnittet för OECD-länderna. Men vad berodde nedgången på? Hur kan den påverka Sveriges ställning som kunskapsnation? Och är svensk skola äntligen på rätt väg igen? Gabriel Helle Sahlgren, du är skolforskare som har disputerat vid London School of Economics. Välkommen till fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Första gången jag lade märke till dig, det var sommaren 2015. Då kom du med ett påstående på Dagens Nyheters debattsida som då var väldigt kontroversiellt. Inte längre, men då. Vad handlade det om?
Ja, det var egentligen den direkta effekten som invandringen hade haft på skolresultaten i specifikt PISA då, den här internationella undersökningen som är den största som genomförs av OECD. Och ja, tidigare hade man hade diskuterat väldigt många möjliga orsaker i skoldebatten kring varför Sverige hade fallit så pass mycket som de hade gjort mellan 2000 och 2012 då, som var den närmsta undersökningen som man kunde titta på. Men ja, det är väldigt svårt att veta exakt vad som har hänt. Och väldigt många av de här förklaringarna var ju svåra att leda bevis. Men en sån här naturlig förklaring som skulle kunna påverka är att vi har haft en väldigt stor invandring och den här invandringen, kompositionen av invandringen har förändrats över tid. Så att vad jag gjorde i den rapporten som artikeln baserades på var helt enkelt att se, ja okej, okay, om vi tittar på den här kurvan, fallet mellan 2000 och 2012, vad händer då om vi bara tittar på elever då med svensk bakgrund och titta på elever med utländsk bakgrund.
Och vad kom du fram till?
Ja, jag kom fram till att totalt sett så kunde ungefär 29% eller ungefär 30% av fallet förklaras av den direkta effekten av invandring. Det var en ganska restriktiv eller en ganska bred så att säga, definition på elever med invandringsbakgrund jag hade, som man kan säga mellan 20-30% beroende på hur man definierade. Men sen, det är ju ändå en ansenlig del. Jag menar 30% eller 20-30% så som det helt enkelt mekaniskt kan förklara bort. Det var ju en stor grej, tyckte jag. Det tyckte väl DN Debatt också. Sen så, ja, så nu är det inte så kontroversiellt längre, men då var det väl det.
Jag minns att reaktionerna blev relativt starka där. Det var ett långt replikskifte. Hur skulle du själv liksom karakterisera reaktionerna och bemötandet som den där artikeln fick?
Jag tror så här att det var ändå någonting som höll på att hända i debatten. Så jag tyckte att ja, det var reaktioner och det var liksom, ja, det var det. Och replikskifte och diskussion på radio och sådana saker kring om... För mitt fokus i den här artikeln var ju inte att säga att det här är invandringsfel, ska ta bort invandring. Mitt fokus var att säga att vi måste göra någonting åt skolan för att stärka möjligheterna för elever med invandringsbakgrund att faktiskt prestera bra. Men generellt sett så, nej men det var väl samma, liksom, de här gamla vanliga
invändningarna. Det som vi älskar och tjatar om hela tiden på längden och tvären.
Ja.
Men en stor kunskapsöversikt från Skolverket som jag läste igår, den var från 2009. Mm. Den hette Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? Där slog man faktiskt fast då att den påverkan på skolprestationerna som kommer av en ökad invandring är marginell. Mm. Hur kunde de komma fram till det då?
Ja, dels är det helt enkelt så att när den publicerades 2009 så fanns det inte de data som jag tittade på.
Mm.
Den stora effekten är faktiskt mellan 2000, det börjar så att säga 2006 och 2009, sen 2009-2012 växer det ännu mer. Det vill säga när man bara tittar på elever med svensk bakgrund och inkluderar alla elever. Så att dels är det så att jag kommer inte 2009, då kan de inte haft 2009 års resultat och då har de bara PISA 2000, 2003, 2006 där effekten enligt samma metodologi, jag skulle säga, var inte så jättestor.
Så att båda hade rätt kan man säga egentligen?
Det skulle jag säga vid den tidpunkten, ja.
Och varför blev effekten sedermera så mycket större då? Vad beror det på?
Ja, det är spekulationer. Det kan delvis bero på att vi helt enkelt fick väldigt många fler. Två, att de kommer från andra länder.
Länder där man generellt sett har lägre utbildningsnivå och svårare med svenska språket eller vad det nu kan vara.
Ja,
okay.
Och det är ju, att det skulle vara så kan ju också stödjas av faktum om man tittar på effekt, alltså betydelsen av familjebakgrund i svensk skola har ju inte den ökat speciellt mycket när man tittar på elever med svensk bakgrund. Men däremot bland elever med utländsk bakgrund då så skjuter det i höjden de senaste, ja jag vet inte exakt vilka datum man tittade på i den undersökningen, det var för några år sedan. Men rimligtvis så är det en förändring i komposition snarare än att för familjebakgrund specifikt, så som ekonomiska resurser och sådana saker påverkar annorlunda idag än vad de gjorde för 20 år sedan.
En fråga man kan ställa sig, och där vet jag inte om det finns några svar, men om skolan då successivt fylls på med elever som har de här svårigheterna, påverkar också hela skolans förmåga att lära ut till eleverna?
Ja, det gör det sannolikt, men det är en mycket svårare fråga att svara på. Det kan påverka lite olika, men det finns studier som tyder på att alltså när det kommer elever som inte liksom pratar språket som de andra eleverna pratar, det blir ju större, liksom, det är ju mer resurser som krävs för att säkerställa att de når upp till samma nivå, så kan det också ha negativa så kallade spillover-effekter på eleverna då med inhemsk bakgrund. Men det beror lite på var de kommer ifrån också. Det finns också studier i Storbritannien exempelvis att en högre andel elever från Polen då gör att de infödda eleverna presterar bättre i matematik. Så att det beror helt på vilket humankapital de här eleverna för med sig och hur de presterar i skolan generellt. Va?
Mm, och kanske också hur de funkar i samhället liksom rent socialt, tänker jag.
Absolut, absolut. Socialt, kulturellt, ekonomiskt.
Mm. Nu som vi slog fast eller som vi konstaterade så är det ju mindre kontroversiellt att slå fast det här och det är också mindre kontroversiellt att överhuvudtaget prata om fördelar och nackdelar med stor invandring. Men om vi koncentrerar oss på det här som du då berättade 2015, vad gör vi med den kunskapen? Hur kan vi använda den?
Ja, alltså, dels kan man fråga sig, vad gör vi idag? Vad borde vi göra? Vad vi gör idag tycker jag inte är så jättemycket.
Mm.
Därför att jag tycker fortfarande att det jag skrev i den artikeln var att vi har ett skolsystem som i hög grad är anpassat för en väldigt mycket lägre invandring än vad vi har haft. Det är väldigt mycket fokus på saker som kanske ja, jag skulle inte säga är bra för ett liksom vitt medelsvenskt eller medelinkomsttagarsamhälle, men som det är direkt är skadligt när man har då den här förändrade demografin som vi har haft.
Och vad tänker du på då?
Ja, specifikt undervisningen, fokuset på elevinflytande, saker som generellt sett man brukar klassa som en progressiv, den här progressiva idén inom skolpolitiken som...
Vi ska verkligen gå in och djupa i det sen, men jag tänker att förutsätter det sättet att undervisa att man har ganska starkt stöd hemifrån på något sätt då, att man kan komplettera med föräldrar som är engagerade och kanske själva har läst på högre nivå och sådär.
Ja, det är ju det som är ett argument, och det stämmer ju till viss del att det finns viss stöd för att elever som har liksom stöd hemifrån inte förlorar lika mycket på sån pedagogik som andra elever. Så att ja, det ska man väl säga att det är väl en grundförutsättning. Sen är väl jag väldigt skeptisk till idén att det skulle vara någon lösning för de eleverna heller, va?
Nej, okay.
Men ja, alltså definitivt så är argumentet i alla fall att den är speciellt missanpassad givet den förändrade demografin som vi har haft.
Men återigen då, vi har den här kunskapen, den är allmänt spridd och allmänt känd. Vad gör vi med den? Nu pratar du lite grann om vad vi inte gör eller har gjort.
Och vad vi borde göra.
Ja, vad vi borde göra med.
Ja, som jag sagt, då, så exempelvis i då, områden som har men utanförskapsområden där en väldigt hög andel av eleverna har utländsk bakgrund. Där finns det forskning från andra länder. Ett ganska bra eller många bra recept på hur man faktiskt kan få dem att bli bättre. Och det är inte den här progressiva ideologin, utan det är en mer traditionell skolmiljö. Jag skulle säga att de saker som man har gjort i de skolorna idag inte skulle ens vara, skulle klassas som lagliga. Jag tror att skolor skulle få väldiga problem om de försökte genomföra sådana saker. Man får exempelvis inte, i många av de här skolorna får man inte prata i korridoren. Man har väldigt liksom, man har stark disciplin. Man får stänga av elever som inte sköter sig. Man har börjat med de här, nu har man sådana också. Men man har ofta kontrakt med föräldrarna kring hur eleverna ska bete sig. Jag såg nu att Göteborg vill nu faktiskt införa det. Men jag menar bara en sån sak som att en av de här rektorerna som är en av de skolorna hade väldigt bra resultat i väldigt svåra områden i Storbritannien då, i England, i London. Ja, alltså han åkte hem och konfiskerade, de sa till mig att han åkte hem och konfiskerade barnens datorspel och videospel. Och föräldrarna bara, okej.
Okay. Wow, men det du säger är att det man borde göra och i viss mån redan gör, det är på gränsen till vad den svenska lagen tillåter faktiskt.
Ja, Skolinspektionen sa att det är olagligt med skoluniformer 2017.
Ja.
Och det var inte med skollagen, utan det är någon slags tolkning av grundlagen. Så där har vi ännu ett större. Jag vet inte vem som har tolkat det. Det är att man ska inte ha rätt att säga alltså eleverna att de ska ha en specifik vissa slags kläder på sig i skolan om föräldrarna godkänner det. Det går uppenbarligen i Storbritannien, det går i många andra länder, och det är ingen som påstår att man kränker då barnens mänskliga rättigheter. Men vi har ett sånt fokus där väldigt mycket ska gå ut på hur barnen mår och hur trevligt det ska vara och sådana saker. Snarare än kanske det som behövs om man vill faktiskt höja kunskaperna.
Är svensk skola, du har väl delvis svarat på det här redan, men är svensk skola sämre än andra länders skolsystem på att utbilda elever med utländsk bakgrund där föräldrarna kanske inte behärskar språk och så vidare?
Ja, alltså det är svårt att säga. Det är precis samma sak som när man tittar på liksom sysselsättningen. Att den är ju relativt hög om man tittar internationellt, men skillnaderna är ju gigantiska. Mm,
det så kallade sysselsättningsgapet.
Ja, sysselsättning. Och det är samma sak här, att skillnaderna är väldigt stora. Och de har ju växt nu över tid. Så att när jag gjorde den där undersökningen, då var det 29%. Men givet vad som har hänt i PISA sedan dess, så om man tittar på det lilla som fortfarande återstår när man tittar på elever med svensk bakgrund, det vill säga åtminstone en förälder född i Sverige, ja, då förklarar det ju 100% av fallet som är kvar invandringen, va? Så att ja, jag ska inte säga exakt hur bra andra skolsystem är på sådana grejer, men det är inget system som funkar speciellt bra enligt statistiken, nej.
I din och Nima Sanandajis bok Glädjeparadoxen så gör ni ju en genomgång av svensk skolas uppgång och fall kan man säga, och hur ett ökat fokus på lust, glädje och elevinflytande i skolan har samvarierat faktiskt med sjunkande skolresultat. Jag tänkte vi skulle prata lite grann om den. I boken går ni igenom de stora linjerna som har påverkat synen på pedagogik genom århundradena. Svensk skola var väldigt influerad av den tyska och ett paradigm som kallas nyhumanismen eller Herbert Sillerismen. Lite kortfattat så, vad utmärker den strömningen?
Ja, det var idén om en lärare som en slags modellmedborgare som skulle stå, så att säga, att vara garanten för värderingarna som man ville att eleverna skulle så att säga, få med sig från skolsystemet. Det var inte moral liksom, undervisning, men det var att idén att genom fokus på kunskap, genom en lärarledd undervisning, inte någon så här superhierarkisk variant, det här var ganska progressivt för den tiden, men genom det så dels så säkerställer man bra kunskaper, och via det så får eleverna då den här får de icke-kognitiva färdigheter som också är viktiga då, dels för att prestera bra i skolan, men för att prestera bra utanför skolan. Och det är saker som liksom vara flitig, komma i tid, punktlighet, alla såna här saker. Och det här blev en vad man ska säga är egentligen borgerliga dygder. Det är det de, och det här via skolans inflytande så blev det här liksom en enhetsmoral för Sverige. Och det här varade fram till 39. Så man ska säga att det är de komponenterna. Att man har väldigt starkt fokus på lärarens roll. Både när det gäller kunskapsförmedling men också när det gäller förmedling av de här värderingarna eller beteendena. Men fostransuppdraget som det kallades.
Det är fair att beskriva det som att läraren i en sån här modell är en auktoritet som inte liksom talar riktigt i jämnhöjd till eleverna som någon slags kompis, utan det är absolut en auktoritet.
Ja, självklart. Mm. Absolut.
Vad var det här Herbert-Sillerismen en reaktion på? Alltså, du sa själv att det var modernt då. Vad var det som det ersatte?
Ja, det ersatte ju i princip en liksom massundervisning. När länderna blev, alltså massundervisning som kallades för alltså Lancaster Bell-undervisningsmetoden, det vill säga att man hade en jättestor sal med en lärare, kan vara 100 elever, som går från olika stationer. Det kallas även monitörsystemet, just för att det var äldre elever i princip som såg till att de gjorde saker vid de här olika stationerna. Det kan vara att läsa upp vad det var för läxa, att de fick göra sådana grejer. Och ett sådant här system var ju väldigt fokuserat på extern disciplin, det vill säga att om det var någon, det var som en liksom maskin kan man verkligen säga, om var det någon då som gjorde fel eller liksom bråkade, då kunde ju hela maskineriet falla samman. Så att läraren, de stod dirigerade där i mitten med käppar och klockor, och det fanns manualer för hur de skulle gå in och de skulle marschera mellan de här varianterna. Och det här var ett sånt system som hade uppkommit i England, men hade kommit över med Carl Ulrik Brockman, jag tror på 1810-talet i Sverige, och var liksom det som dominerade när liksom folkskolan föds egentligen.
Så det var ganska radikalt att tänka sig att en lärare skulle undervisa i ett klassrum där eleverna sitter så småningom i pulpeter och sådär. Det var liksom modernt.
Det var modernt. Det var absolut modernt. Det var långbänkar i de andra. Och det gjorde också att man inte... Det här är den här... det ironiska, va? Det blev mer standardiserat i samhället. Vi industrialiserades. Det krävdes liksom en annan slags skolgång för det. Samtidigt som vi har idéer om individen och liberalismen och andra saker. Så när man går in och har i klassrummet, läraren får en översikt helt plötsligt. Så du blir utkristalliserad som en individ, men det blir också väldigt mycket mer fokus på att på det här outtalade. Så att istället för käppar och att du får bli slagen när du har gjort något fel, så är det blicken. Så alla du med pulpeten, då kan du helt plötsligt, du kan separera alla elever från varandra. Vilket möjliggjorde den här självdisciplinen, som också är ett sånt där ledord för den här pedagogiken. Att lära sig självdisciplin.
Men käpp och ris och sådär fanns fortfarande som ett yttersta medel, vad jag förstår, fram till 1900-någonting.
Ja, alltså aga avskaffades väl inte förrän 1957 egentligen.
Så sent.
Ja, officiellt. Alltså, men man måste komma ihåg att det här är bara i folkskolans då första årskurser. Det var aldrig i fortsättningsskolan, så då 4-6, så vad jag kommer ihåg, om jag så jag vet, den hade avskaffats tidigare i varje fall. I realskolan så avskaffades den redan 1900, jag vet inte, på 20-talet, om det var 28 eller 19, jag kommer inte exakt ihåg datumet nu. Och i flickskolan hade det funnits, så att det här var en kvarleva skulle jag säga. Mm. Och det var lärarna framförallt som stretade emot, för de ville ha kvar det. Möjligheten att det var liksom, det var sista tillflyktsorten om det inte gick.
Det finns ju en film som väldigt många associerar med den här typen av skola. Vi kan lyssna på en liten bit ur Hets.
Fusk, min herre! Fusk!
Ja, Gabriel Helle Sahlgren, den här filmen, Stig Järrel spelar läraren Caligula och ja, han håller ju eleverna i tukt och förmaning, och visst agar han väl dem ibland också, eller det finns i alla fall hot om våld.
Ja, absolut. Det är ju den nidbild som kom att prägla det minnet av den så kallade gamla skolan som man prompt ville bort ifrån. Nu ska vi se, Hets, var det 1942-1943? Ja,
45 eller 43, 44, det är där på 40-talet.
Och det är en väldigt illa förtäckt Heinrich Himmler som står där. Va? Utan det här var ju den idén om det här fascistoida utbildningssystemet som skapade robotar och de här massmänniskorna som hade gått i fascismens ledband, så att säga. Mm. Och det blev en så, ja, varje gång man pratar om lärarledd undervisning så får man ju höra, ska vi ha det som Caligula? Eller, ja, liksom, det är väl en väldigt stark, den hade väldigt inflytande, tror jag, under väldigt lång tid.
Ja, till och med jag har ju sett den som liksom är född 1970, så den var ju väldigt gammal vid det laget. Men som ni skriver i boken Glädje paradoxen, då Sveriges starka koppling till och influens från Tyskland får ju ett abrupt slut efter andra världskriget. Istället vänder vi oss då till den anglosaxiska världen för inspiration. Bland annat fanns en bild, som du är inne på, av att den auktoritära tyska skolan, som Sverige då hade inspirerats mycket av, hade banat väg för nazismen. Men i boken argumenterar ni för att det här är faktiskt en helt felaktig slutsats. Varför?
Ja, alltså idén varför man tänker sig att liksom såna här skolor, auktoritära skolor, ska bana väg för fascister och för i ytterst alltså förintelsen. Det är ju att de får inte tänka själva. De ska liksom bry sig mer om att lyda, och därför så kommer de, när de får orderna att göra de här sakerna, så kommer de att begå de här brotten. Vi menar att det är fel, därför att egentligen, ja, tittar man på de officiella dekret dokument som fanns för Nazityskland, så var det här som teoretiskt sett skulle, alltså skolan skulle funka, därför att det fanns väldiga slitlingar inom nazistpartiet, de som å ena sidan tyckte att man skulle ha mer auktoritär undervisning och mer auktoritet generellt i samhället, och de som var inne på hel revolution. Och de som var inne på hel revolution vann, därför att i varje så att säga konflikt. För det första, innan vi går in på den konflikten, så måste man veta vad konflikten, vem så att säga konflikten var emellan. Mm. Och det är ju skolan, som är en gammal institution som alltid har varit liksom samhällsbärande. Den är ganska trög, konservativ. Vi har då å andra sidan Hitlers idéer om i princip en nationalsocialistisk revolution där människan ska förändras. Samtidigt som man säger, ja, man lyfter upp att skolan ska bli någon slags liksom förlängning av partiet och sådana saker, så skapar man då de här ungdomsrörelserna, varav Hitlerjugend är den absolut största, som jag tror att 1938 så var det 98% av alla tyskar mellan 10 och 18 som var med i Hitlerjugend. Den sätts upp i princip bland annat för att också rasera skolans de här auktoriteterna.
Så att de ställde till ett helsike för de gamla auktoritära lärarna, och utmanade deras auktoritet, menar ni i boken?
Ja, inte bara utmanade, det blev kort sagt ett helvete för de här lärarna och för de som ville stå på deras sida, så att säga. Mm. Så att det blev en extrem lärarbrist. Det var ingen som ville bli lärare och jobba i de här skolorna. Men de brydde sig inte riktigt. Och det är det som jag tror att man har fått missuppfattningen av, att man ser nazister som står och goosteppar och går i takt och så, och det är de här auktoritära, då har de fått lära sig i skolan. Så var det ju inte. Mm. Utan de uppmuntrade sig i Hitlerjugend tvärtom att göra revolution, därför att mycket av den nazistiska revolutionen handlade om ung mot gammal.
En ungdomskult.
Tvärtom, vad vi ser är ett katastrofalt, under 30-talet så började det direkt det är en attack mot skolan som institution för att bryta ner, för att sen åstadkomma den här revolutionen. Det är mer som Mao och kulturrevolutionen än vad den gamla tyska herbertsilaristiska skolan hade att erbjuda.
Ett tecken på, eller någonting ni tar stöd ifrån så att säga, det är ju att det tyska skolsystemet drar inte samma slutsatser som man gjorde exempelvis i Sverige. Hur påverkas den tyska skolan av erfarenheterna från nazismen?
Nej, men man förstod ju att vad de försökte göra var att upprota alla liksom kulturella eller gamla drag som fanns. Och slutsatsen var snarare att gå tillbaka till de nyhumanistiska idéerna som hade dominerat det tyska skolsystemet i alla fall decennierna innan nazisterna tog makten. Och det här kunskapsfokuset och det fokus som egentligen som jag pratade om, rätt slags värderingar, fostransuppdraget, alla såna här. Sen skiljer det sig lite mellan olika länder, va? Så att de som var lite mer inspirerade, alltså det, framförallt Bayern lade ju till såna här saker i konstitutionen.
Nu pratar du om Bundesländer, alltså delar av Tyskland.
Precis, jag pratar om Bundesländer. Medans andra då var lite mer inspirerade av det som kom från USA. Mm. Och det är den här mer progressiva idéerna som kom från John Dewey och att man ska fokusera på demokratin och lära eleverna att bli demokratiska människor, som sen fick ett extremt inflytande i Sverige.
Ja, Sverige vänder sig, som vi sa, bort från Tyskland och även bort från de pedagogiska idéer som hade varit förhärskande då innan dess. Istället lockas man av nya tankar. Du nämnde några där. Vilka mer? Vilka är det som är inflytelserika i den nya svenska skolan som tar form där då?
Ja, alltså, det, kort sagt skulle jag säga, det övergripande namnet man kan kalla det är alltså progressiva idéer. Exakt vad de handlar om, ja, det är att man ska minska lärarens betydelse. Man ska fokusera på att, återigen, fostransuppdraget ger vika för så kallade demokratiuppdraget, att skolan ska skapa demokratiska människor. Man behöver inte de här dussin-människorna, eller vad de nu kallar det för i skolkommissionens rapport från 1948. Så att det är ett väldigt skilt fokus, att det är individen, barnet står mycket, mycket mer i centrum för själva teorin, så att säga. Och det är det argumentet. Och det brukar man, men det finns så himla mycket i den här, så att man kallar det för progressiv. Jag förstår att det är ganska brett, men framförallt så handlar det, som jag säger, om att minska betydelsen av läraren egentligen i klassrummet. Krasst, det är inte det de säger självklart, men det är det som är resultatet av vad man försöker göra.
Så sent som precis innan kriget så var ecklesiastikministrarna, det var ju de som ansvarade för skolan då, både inom Socialdemokraterna och Moderaterna, eller Högerpartiet, och Gösta Bagge och Arthur Engberg, vad heter han? De var helt överens om det där gamla.
Ja.
Så att det hände någonting i och med kriget då.
Ja, och inte ens bara i och med kriget skulle jag säga, utan det är en tväromvändning från, så sent som 1944 i oktober så pratar man fortfarande om fostransuppdraget och hur viktigt det är med att stärka elevernas andliga arv och såna här saker. Det låter, om man tittar på det och läser de här, så låter det ganska... liksom som man kan tänka sig att det var liksom i Nazityskland.
Lite småfascistiskt.
Det hade inte med fascismen att göra. Det råkade vara tyskt. Och det var den här, alltså det här med andliga arv och sådana här saker. Det låter väldigt liksom, lydnadsplikten ska bli den stark, liksom viktigaste parollen för svensk skola i framtiden och sådana här saker.
Punktlighet, pålitlighet.
Alla de där sakerna, men det var Skolöverstyrelsens ledningsord, alltså i 1935 kan du läsa dem. Där det står att liksom radar upp 18 sådana där, liksom punktlighet, ärlighet, samvetsgrannhet. Det är lika viktigt som kunskapsmålet.
Det är dygder som i och för sig fortfarande är ganska starka.
Ja, jag skulle säga att de är starka, men ingenting man betonar i skolsystemet.
Nej. Vilken slags forskningsstöd åberopades då när det här blev en slags överideologi inom svensk skola, som ni i alla fall hävdar att det blev?
Ja, så till en början, det här är ju liksom 1946, då är det ju, det är mer teori än något annat. Man tittade ju lite på, och det är intressant att de här metoderna uppkom väldigt mycket i USA bland annat. De införlivades aldrig speciellt lika mycket i USA som i andra länder. Nej, det fanns väl det var inget riktigt forskningsstöd på att såna här metoder funkade. Det var väl snarare att det fanns ju en liten grupp, alltså vad man då var radikaler på 30-talet med Alva Myrdal i spetsen och hela den ligan, som ville genomföra de här sakerna innan. Det fanns inget bredare stöd politiskt. Så jag skulle inte säga att de hade någon forskningsbasis på det, utan det är ju teorier väldigt mycket. Och sen lite såna här, ja, det var väl anekdoter från olika skolor och så.
Och förstås ett starkt fokus på individualism och demokrati. Ja. Och sådär. Ja. Det som har gett namn till er bok då, Glädjeparadoxen, det handlar om att faktiskt, ju nöjdare eleverna är med sin skola, ju mer de trivs och är glada, desto sämre blir resultaten. En minst sagt kontroversiell slutsats. Vad har ni för belägg för den?
Ja, alltså så här. Jag tror inte att man ska säga att ju gladare och nöjdare de blir, desto sämre presterar de. Men det verkar som att det är många alltså utbildningsmetoder och saker som man använder i skolan, finns en målkonflikt. Det vill säga att ibland så kan de få eleverna att prestera bättre, men då kanske de blir, ja, ledsnare eller inte tycker om matematik lika mycket. Och just det här med mer traditionell undervisning har visat sig kunna vara en sån effekt. Så att den progressiva modellen har visat sig i vissa fall gjort att, ja, men man gillar läraren mer och man tycker det är roligare i skolan. Mm. Men man är inte lika bra i skolan. Man presterar inte lika bra på proven.
Och kan ni se det sambandet så att säga?
Ja, det finns väldigt mycket forskning på sambandet som också både i psykologisk och i nationalekonomisk forskning om skolan. Men du kan även se det i förändringen i PISA, vilket jag tycker är ganska kul. Om man tittar på mellan 2012 och 2015 så provmotivationen går upp under de åren. Resultaten gick upp till 2015 då, mellan 2012 och 2015. Men trivseln sjunker. Mm. Så att den här idén, förut var det ju ofta så, eller många har påstått att för att vi ska få dem att prestera bättre så måste vi få det att bli roligare. De måste få känna det här sammanhanget att skolan är någonting som man ska bry sig om för det är relevant för mig. Mm. Det finns det inget stöd för.
De allra flesta ändå skulle nog tänka att glädje och lust att lära och sådär, att det är en förutsättning för god inlärning. Men är det inte det?
Nej.
Utan vad är förutsättning för god inlärning om det inte är lust och till att lära och glädje och trivsel och trygghet och allt det där?
Hårt jobb och det är inte alltid kul. Det är klart att det kan vara kul under vissa förutsättningar när du känner att du har klarat någonting. Det handlar om att ha klarat någonting som du kanske inte tror att du skulle kunna klara av. Mm. Och att du kan känna tillfredsställelse. Men alltså att sitta och studera jättehårt och försöka prestera bra på de här, det är inte alltid kul. Alltså,
det låter liksom mer som man tänker, är det kul att köra Vasaloppet när man är halvbra tränad för det? Nej, inte jättekul, men man är väldigt glad när man kommer i mål. Är det lite så alltså?
Ja, det kan man väl säga. Att ibland, det är inte så, jag menar, det kan vara kul att gå ut, det kan vara skönt efteråt när man har sprungit, men inte, i alla fall jag är inte speciellt förtjust i att springa när jag väl gör det. Alltså, självklart så kan man känna tillfredsställelse, och ibland kan man ju tycka att det är kul bara för man tycker det är intressant, men när det gäller ungdomar så kan man inte förlita sig på att det här ska vi göra roligt, och kommer de att, så att säga, göra det här bättre. Utan nej, det är hårt jobb är det som krävs framförallt för att man ska kunna prestera bra. Om vi ska titta olika begåvning och sådana saker har ju också en påverkan, men allt annat lika så att säga.
Om vi ska titta lite mer konkret då på kunskapsutvecklingen i svensk skola de senaste decennierna. Mm. 2000 var första året Sverige deltog i OECD:s PISA-test. Hur gick det för oss då?
Jo, men vi är så svårt. Sverige presterade ju förhållandevis bra. Det var ju inte toppnivåer. Men jag tror man kom 10 eller något sånt där i läsförståelse, sämre i matte och naturvetenskap. Men det var helt okej.
Det beskrevs som att vi flåsade tätklungan i nacken, tror jag det står i er bok.
Ja, okej. Ja, det var i alla fall nära. Jag tror att om vi går tillbaka lite tidigare till 95, där hade Sverige faktiskt i TIMSS-undersökningen, den äldsta undersökningen egentligen som man har genomfört, den har genomförts sedan 60-talet, men i modern tappning eller kontemporär tappning sedan 95, där presterar Sverige i paritet med väldigt många bra länder. Det är en annan undersökning, men i PISA så, om man tittar relativt sett, så, nej, men Sverige presterade bra. Det var inga absolut jag menar, rubrikerna i Sverige då var, ja, Sverige är bra, svenska elever är bra på att läsa.
Men ni skriver i boken att nedgången för svensk skola hade egentligen redan inlätts vid det laget. Och någonting som hade skett under 90-talet och som många pekar på, kanske framförallt på vänsterkanten då, som en faktor.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Och det är det fria skolvalet och friskolereformen. I en rapport som i och för sig då har 8 år på nacken, som du har skrivit, där skriver du att boendesegregationen är den stora boven när det gäller skolsegregation, och när det gäller likvärdighet så skriver du, och då citerar jag: det finns ingenting som tyder på att skolval leder till minskad likvärdighet. Den svenska forskningen indikerar att olika former av skolval inte har haft någon effekt alls på spridningen mellan elever. Och det verkar som att olika etniska och socioekonomiska grupper har tjänat ungefär lika mycket på skolvalsreformerna totalt sett. Vidhåller du det fortfarande idag?
Ja, i breda lag. Vi har ju som sagt, alltså, om man tittar på, det beror på, man måste vara noga med vad man definierar som likvärdighet. Så tittar vi på skillnaderna mellan eleverna, effekterna för föräldrarnas bakgrund och sådana här saker, så finns det väldigt lite tyder på att det har påverkats av de här reformerna. Det verkar inte ha, just effekterna av familjens bakgrund verkar inte ha påverkats speciellt mycket alls under de senaste decennierna bland elever med svensk bakgrund. För att det är väldigt svårt att veta vad som egentligen påverkar vad när det gäller elever med utländsk bakgrund.
Varför det?
Därför att det sker såna förändringar i kompositionen, så att istället för att de kommer från Bosnien 94-95 så kommer de från Syrien 2005. Och det är väldigt olika invandrargrupper, så att vi har ingen aning om det är bara förändringar i själva grupperna som kommer till Sverige, eller om det är en förändring av att skolan har blivit sämre på att jämna ut för deras då socioekonomiska bakgrund. Men korta ordalag, ja, det stämmer samma sak där. Det är både när det gäller likvärdighet och kvalitet så finns det ingenting som tyder på att friskolereformen skulle ha sänkt den. Tvärtom så finns det ju då små positiva effekter i internationella mätningar även där. Så att vi ser att fallet i TIMS verkar ha bromsat upp något där på grund av friskolorna. Den undersökningen har ju också några år på nacken, så att jag kan inte svära på att den håller om man skulle använda de senaste TIMS-undersökningarnas data. Men totalt sett, även om man säger det är en liten effekt, man ska inte överdriva det här. Det här är ingen mirakelmedicin, och det tror jag inte någon skulle påstå idag. Men argumentet att det skulle ligga bakom fallet, det fanns det aldrig stöd för. Och det finns det inte stöd för.
I en rapport från Arena Idé som kom 2018, där hävdade man att i 28 av de 30 undersökta kommuner som man har tittat på, och de valde väl att titta på lite medelstora kommuner med mellan 50 och 100 000 invånare, där existerade skolsegregation. Och i över hälften av de här 28 så var den i hög grad orsakad av friskolesystemet. Vad tänker du om det? Eller du har säkert sett den där.
Ja, alltså det är väldigt svårt att studera vad som orsakar vad när det gäller segregation. Så att när du ger möjligheter till elever att exempelvis gå i en skola som de inte bor nära, då påverkar det alltså även bostadsmönstret. Det är så här, segregation och likvärdighet är två olika saker. Man buntar ofta samman dem. Det jag pratade om var likvärdighet. Den forskningen som finns om fria skolvalets effekter på segregationen, alltså skolsegregationen, den tyder på att den har ökat skolsegregationen i viss mån.
Okej, okay, så det är, för jag tänker på den här så kallade Nyköpingsmodellen som ett intressant exempel. För de som inte är bekant med den, så skapades alltså en enda högstadieskola för alla elever därför att alla bakgrunder då skulle samlas i en och samma skola. Inledningsvis 2014 var andelen elever med utländsk bakgrund där 18%, idag är det 40%, och de svenskfödda eleverna har i stor utsträckning gått vidare till olika friskolor. Ja. Och i dessa då, friskolorna, är fördelningen 88% svensk bakgrund och 12% utländsk. Mm. Det framstår ju som ett nästan övertydligt samband mellan skolsegregation och friskolesystem, eller?
Ja, alltså jag säger att den forskningen som den tyder på det, men man kan... För det första är det så, den effekten som fria skolvalet hos friskolorna har haft är fortfarande mycket mindre. Det är en ansenlig del, men den är mycket, mycket mindre än vad den ökade bostadssegregationen. Sen måste man göra tankeexperimentet. Vad skulle ha hänt om vi inte hade haft de här reformerna?
Ja, vad tror du?
Ja, jag tror att folk hade flyttat mycket mer.
Flyttat
närmare och kunnat sätta sina barn. De hade inte väntat på att tvinga barnen att gå i de skolorna. Det hade inte folk gjort. Utan tittar vi internationellt så finns det forskning på det också i USA. Att med till och med begränsade valmöjligheter så finns det tecken på att folk flyttar till andra områden för att det här... Nu kan jag bo i ett annat område, det vill säga bostadssegregationen minskar. De bor kanske, köper ett hus som är lite billigare, flyttar in där, men har en skola som är ett annat område. Mm. Du är inte lika knuten. Och det här är väldigt, väldigt, väldigt svårt att studera. Jag ska inte sitta här och säga att jag med 100% säkerhet säger att friskolorna inte har påverkat segregationen. Men med stor sannolikhet så är de här effekterna som man finner något överdrivna. Och just på grund av att vi vet hur folk agerade innan, vi vet hur folk agerar nu. Vi måste komma ihåg, det är hur många som går i friskola. På grundskolan, det är väl 18-19% fortfarande. På
gymnasiet är det fler.
Ja, det är fler, men då är det inte heller, då är det ju betygsintagning. Det är en helt annan, det skulle jag säga en helt annan marknad. Men där är det ju, på gymnasiet så är det ju så att friskolorna generellt sett, speciellt de vinstdrivande, har ju elever från sämre, alltså lägre socioekonomisk bakgrund än vad man har i kommunala skolor. Där har man omvänd selektion jämfört med på grundskolan, där man då har elever från bättre bemedlade hem i högre genomsnitt. Man måste också komma ihåg, ju större friskolemarknaden blir, desto mindre segregerad blir den generellt, för att det finns inga andra elever att ta om man ska växa.
När det gäller likvärdigheten då, så finns det ju även där en ganska allmänt utbredd uppfattning att den har påverkats negativt av det fria skolvalet och friskolereformen. Mm. Vilket är det starkaste argumentet för att det inte har skett?
Ja, dels de studierna som du har nämnt, det här med att när man faktiskt tittar på, har det ökat spridningen i resultat mellan elever, så att man skulle tänka sig att i kommuner då där det kommer fler friskolor och högre andel elever i friskolor, skulle man tänka sig att skillnaden mellan elever, inte bara skillnaden mellan skolor, men skillnaden mellan elever när det gäller resultat har ökat. Det finns det inget stöd för. Finns det något stöd om man tittar generellt sett sen de här reformerna tagit vid för att familjens bakgrund har ökat? Nej, förutom om man tittar då på elever med invandringsbakgrund. Jag har redan förklarat varför det är väldigt svårt att dra de slutsatserna baserat på det.
Men när det gäller elever med svensk bakgrund och låg socioekonomisk status, eller vad vi ska kalla det, där kan man inte se det, menar du då?
Nej, och det visade jag även i PISA. Det finns ingenting. När jag tittade, det var inte 2018 och var inte med, men 2015. Så att det man ser är att från 2000 till 2005, ja, det går upp och ner lite så i effekten av familjens bakgrund, men totalt sett så är det ungefär samma.
Om vi lämnar det här med friskolor och fritt skolval då, istället tittar på det som är bokens huvudtes. De progressiva idéernas intåg i svensk skolväsende. På vilket sätt menar ni att de ligger bakom kunskapsfallet i svensk skola, de här idéerna?
Ja, alltså, kort sagt så är det att det förändrar undervisningen, vilket påverkar resultaten negativt. Det finns forskning, ganska mycket forskning på det, att sådana här metoder generellt sett, det finns undantag, har en negativ påverkan i kunskapsbaserade prov. De kan vara positiva för annat, men de har en negativ påverkan på kunskapsbaserade prov.
Och då pratar vi om, för att ta lite exempel, grupparbeten, hög grad av elevens eget inflytande över hur hon ska lägga upp sin undervisning och så vidare.
Ja, framförallt skulle jag säga, i svenska kontexten är det eget arbete som är den stora förändringen. Det var inget så här ideologiskt att man valde att göra det här, utan det här, enligt de som har studerat det här, så var det snarare att det kom under 80-talen som en spontan reaktion efter att liksom, för att möjliggöra någon slags differentiering i en skola där nivågrupperingen var på väg ut.
Då var det här ett sätt att nivågruppera.
Ja, det var det ju, för att man var tvungen att säga, ja, men du kan ju lära, du ska lära dig på den här, på det här sättet, och du ska jobba med det här, för du är på den här nivån, och du ska jobba på den här nivån, får ni sitta och jobba, så har ni loggböcker där ni fyller i hur mycket ni har lärt er och såna saker. Det var ett sätt, men det som är fascinerande här är att det här, en sån här metod som man faktiskt tittade på i USA, som också var, som jag sa, var en experimentverkstad i början av 1900-talet, var den så kallade Dalton-modellen, och det är inte exakt, men det är liksom extremt fritt för eleverna. De fick skriva, de hade månadsprojekt som de skulle kunna liksom tillbaka och redovisa. Och i tidigare då, i de här skolutredningarna som kom precis efter kriget, inte skolkommissionen, men den som kom före, där man redan hade påbörjat det här skiftet från, ja, man var lite, man gillade inte de här metoderna längre, man tänkte på vad som hade hänt under kriget och hela det här. Men där sa man att den här metoden ter sig ju inte kunna implementeras liksom på stor skala. Lite så var det vi gjorde.
Alltså vi gjorde faktiskt det, implementerade det storskaligt.
Ja.
Men hur kunde vi göra det om de sa att det inte gick? Alltså hur gick
det? Nej, de menar att det inte gick för att det inte skulle funka bra. Mm. Nej, det spelade väl ingen roll.
Okay.
Man gjorde det ändå. Alltså, och ja, som jag säger, det är inte så att det står att eleverna ska göra eget arbete, men i alla styrdokument sen kriget, så har man ju fortsatt att betona det här hela tiden. Och man har anklagat lärarkåren för att vara konservativ. Det var, gjorde man på 70-talet när man sa, ja, vi har försökt, men att förändra skolans inre arbete, det går inte bara genom att ändra yttre. Nu måste vi liksom, det blir bara lärarledd undervisning ändå. Vi måste gå ifrån det. Alla håll och kanter. Inte, både vänster och höger har ju gått med på den här.
Jag kommer ihåg när jag gick i skolan att det talades om SIA. Som faktiskt stod för skolans inre arbete. Jag förstod aldrig vad det var, men jag förstår utifrån er bok att det hade bland annat med de här sakerna att göra. Att det skulle vara mer elevinflytande och så vidare.
Ja.
Men en sak som är intressant tycker jag, det är att ni menar att de skolor som förhåller sig lite friare till de här svenska skolmyndigheternas progressiva idéer, de får kraftig kritik av Skolinspektionen trots att de presterar väldigt bra resultat, mätt så som i de här internationella proven. Vad är det de får kritik för?
Jag skulle inte säga internationella proven, för vi vet faktiskt inte hur de presterar de internationella proven.
Då är det en missuppfattning från min sida.
De resultat vi har, vilket vi ska erkänna, är ganska dåliga, eftersom vi har ett väldigt konstigt betygssystem som inte baseras på externa prov eller någon sån här saker för tillfället. Men den data vi har när man justerar för bakgrund, så här, varför de får kritik?
Ja, vad är det de får kritik för?
Ja, för att de inte följer det som står, det vill säga att de inte säkerställer bland annat elevens inflytande. Man måste säkerställa elevens inflytande över undervisning, över skolans inre arbete.
Och varför då?
Ja, varför? För det står i skollagen och för att man vill ha demokratiska människor. Idén är att om man låter eleverna ta mer ansvar för sin egen undervisning, ta mer ansvar för skolans arbete, då blir de också goda demokrater.
Aha.
Och om du tittar så sent som 92 så stod Göran Persson och pläderade för det här. Och det var faktiskt då man först införlivade de här sakerna i skollagen. Att det skulle faktiskt lagföras, de här elevinflytandet. Och sen gick det ju fort. Det är precis efter. Och sen så kommer det 94 års läroplan och sen så går det, så blir det här lavinartat på 90-talet.
Du har ett väldigt intressant exempel om Ross Tensta i boken. Kan du berätta vad det var för gymnasieskola och vilka idéer som den byggde på?
Ja, alltså det här är ju, var en kommunal skola i Tensta. Tensta gymnasium, som inte gick speciellt bra i slutet på 90-talet, början av 2000-talet. Kommunen sökte då efter att försöka göra den här skolan mer attraktiv, för eleverna drog. Det var ingen som ville jobba där, etc. Och man fattade beslut om att kopiera ett koncept, eller till och med ta ett koncept som var det här Ross-konceptet.
Från USA.
Ja, från Long Island. En av de mest flummiga privatskolorna du kan tänka dig, där det verkligen inte går elever som bor i Tensta, va, eller liknande elever, utan då pratar vi elever som har råd att betala väldigt mycket pengar för att gå på den här skolan. Ja, man väljer det konceptet som är ett väldigt progressivt koncept.
Och varför tror man på det då, i Tensta?
Jag frågar inte. Det är nu så sitter vi här och bara undrar vad det här var, men det var poppis. Och också, jag tror ju så här att en annan tes som vi belägger då i den här boken är att det fanns just definitivt en efterfrågan på sånt här i svenska samhället. Om vi tittar på de värderingarna som föräldrar har, vad de ansåg att barnen skulle lära sig hemma och så här. Det förändras väldigt mycket mellan 80 90 och 2006.
Att, i vilken riktning alltså?
Ja, i en mer progressiv riktning. Så att ska det är viktigt att barnen lär sig bli självständiga, öka lavinartat. Mm. Är det viktigt att barnen lär sig bli fantasirika, gå från 15% till 75%? Oj. Det är starka förändringar som händer i samhället. Och jag tror att det fanns då liksom en viss en efterfrågan helt enkelt på det här. Så att det är dels det, men sen, nej men... Skola är ett sånt ämne där man länge har... Ja, man vill ju så gärna tro också såklart. Det är bekvämt att tro att det som är roligt, eleverna får göra mer själva. Det tycker de ju... Vem gillar egentligen inte att bestämma mer om sitt eget arbete? Mm. Det leder också till bra resultat. Vadå? Win-win för alla.
Men det gjorde det inte.
Nej, det gjorde det ju inte. Det blir ju katastrof.
Om vi tittar på Rostensta...
Nej, men det är ju helt bisarrt.
Kan du ge en så konkret bild som möjligt om hur det såg ut där mot slutet? Då?
Ja, mot slutet så fick ju till slut så skolan... Inspektionens senaste rapporter där innan det stängde ner var ju att de bara satt och spelade World of Warcraft på... Det var en skola som lärarna totalt tappade greppet. Det försiggick knappt någon undervisning för att man kunde inte kontrollera dem.
Och vad var det rossiska med att spela World of Warcraft på?
Nej, det har jag ingen aning om. Jag kan bara konstatera att det tenderar att leda sådana här. Det blir flugornas herre istället för något progressivt paradis. Mm. Ger man väldigt, väldigt mycket frihet, och det är svårt att veta var gränserna ska gå, även för eleverna. Och jag kan inte svara exakt varför man gjorde de där grejerna. Jag kan inte svara på hur de där lärarna tyckte att det var liksom vettigt. Men sen var det liksom, de hade ingen kontroll. Och har man ett koncept som baseras på att eleverna ska sköta sig lite mest automatiskt, och när de inte gör det, vad har man för att tillgå? Vad har man för idéer?
Vad hade man då? Nej, då hade man World of Warcraft och sånt. Eller?
Ja, World of Warcraft. Jag tror att det var aktivt att man försökte göra det som slag i undervisningen till och med.
Oj då.
Så att det var inte liksom att nej, men det var på den nivån. Och den blev ju i slutändan helt nedstängd på grund av att ja, man la ner det.
Ja, jag minns det där, men jag minns inte kopplingen till det här. Jag minns däremot också utifrån att läsa i boken då att det hade investerats rätt mycket prestige i det här, vilket gjorde att Stockholms kommun, de ville inte se de här larmsignalerna. Tvärtom, de beskrev det som en lysande framgång. Hur kunde de göra det?
Nej, man tittade bland annat på de här, det var en utvärdering som nu inte längre finns online, men som har sparat. Mm. Bara två år innan den första generationen och sånt där. Där man säger att ja, det här är fantastiskt, kolla. De har loggat, jag tror att det var någon sån här inloggning, att de tittade på hur mycket eleverna loggade in på något system där de fick jobba själva. Jag kommer inte exakt ihåg vad det där var, men det var en helt bizarr utredning.
Det var måttet på framgång alltså.
Ja, det var måttet på framgång. Det var ingenting om kunskapsresultaten, ingenting. Jag menar, skolan gick ju åt pipan vid den här tidpunkten.
Men det ville de inte se?
Nej, det ville man inte se. Tvärtom, de ville sprida det till andra. Ja, till andra skolor, det var ju det att det här är jättebra. Det var larmsignaler. På DN Debatt gick man flera personer ut och larmade om att det här håller på att gå käpprätt åt pipan.
Och till sist så gjorde det. Ja. Men en annan sak som ni också adresserar i boken. Det finns ju flera debattörer genom åren som har menat att fokuset på att tillägna sig konkret kunskap, det är lite förlegat eftersom allt utvecklar sig så fort, så blir de förvärvade kunskaperna snabbt obsoleta. Att det viktiga är snarare att lära sig hur man lär sig saker. Mm. Men det där argumenterar ni emot. Varför?
Ja, alltså, för att lära sig någonting så måste man kunna någonting. Också. Ska man lära sig att lära sig, då måste man kunna någonting från början. Sen är det så här, ju snabbare allt går, ju större förändringar som sker i samhället, så är det inte mindre viktigt med baskunskaper. Du kan tänka dig själv, program och liksom färdigheter som man kanske var viktiga på 80-talet, som man tänkte sig, och det här liksom kodspråk och annat som man använde, det använder man inte längre idag, utan det försvinner väldigt fort. Däremot matematiken som krävs för att kunna skapa egna liksom algoritmer och sådana saker, det är kvar. Baskunskaperna blir mer och mer viktiga just för att det går fortare och fortare. Så det är tvärtom skulle jag säga.
Du menar att man måste ha någonting att förhålla sig till för att kunna värdera ny kunskap?
Ja,
då,
dels eller? Det, men man måste också, ja, alltså, det är så det funkar. Alltså att, om vi kommer ihåg saker, vårt minne är inte speciellt, jag menar du har 30 sekunder i ditt arbetsminne som sen ska måste för att föra över det här till långtidsminnet som du ska kunna plocka fram när du väl behöver det, vid prov eller när du håller på och löser någon uppgift eller när du försöker innovera och skapa nya saker, ja då måste du kunna plocka fram det där. Och enda sättet är liksom att föra över det från arbetsminnet till långtidsminnet via de här traditionella, vad ska man säga, metoderna, studieteknik, upprepning, memorering. Mycket bättre också visar det sig att det fastnar mer när man har sån här direktundervisning då från lärare. Mm. Så att vad ska man säga? Ja, det finns ingenting som tyder på att bara för att samhället förändras så blir de här kunskaperna och baskunskaperna mindre viktiga, utan det är tvärtom.
Men ligger det inte någonting i ändå att i vart fall vissa elever skulle må bra av att behålla fokus på hur man lär sig nya saker själv, snarare än att nöta in svenska floder eller matteformler och fysiska lagar och så?
Ja, alltså det beror också på lite hur gamla de är, självklart. Mm. Det är ingen som skulle påstå att du som att en professor eller att en doktorand bara ska sitta och lyssna på vad en annan person sitter och säger dem, utan de måste få forska själva. Det finns stöd för att just bland väldigt högpresterande elever så är det bra med lite mer frihet att kunna få utforma sina egna projekt, att kunna få liksom utforska vissa saker. Men det är en förhållandevis liten grupp, och de är också äldre. Och det här gäller speciellt pojkar, eftersom pojkars hjärnor, de här delarna av hjärnan som styr liksom planering och att vi kan delayed gratification och sådana saker, de är inte klara förrän vi är runt 25. Ja.
Men den digitala revolutionen gör ju att nästan all världens samlade kunskap finns tillgänglig på internet om man vet vad man ska leta. Mm. Det borde väl ändå påverka hur en skola förhåller sig till kunskapsinlärning, eller?
Jo, men alltså, jag menar inte så. Alltså, det är självklart att man kan använda digitala hjälpmedel, skulle möjligtvis i vissa fall, och har visat sig i vissa fall, kunna vara väldigt bra på att säkerställa en bättre kunskapsutveckling. Inte dock att så här. Ja, du kan tänka dig att det finns möjligheter att använda Google för att googla fram liksom, ja, hur relativitetsteorin liksom funkar och är uppbyggd. Men det är också svårt att se till att man gör det. Mm. Ju mer eleverna, hur ska du se till att eleverna faktiskt googlar det de ska göra och inte annat? Det är de här frestelserna som gör det möjligt för eleverna att göra annat under lektionstid.
Jag tänker mer hur man ska förhålla sig, alltså syftet med undervisningen och skolan är väl att man ska fungera i ett kunskapsintensivt samhälle som det svenska förhoppningsvis fortsätter att vara. Ja. Och där tänker jag att det är mindre viktigt exakt med att kunna olika saker innantill.
Men... Ja, alltså det är inte innantill, men jag ska inte säga att det är innantill. Självklart så har du har mycket större möjligheter idag att om du kan förstå exempelvis, ja, men bara för att om man gjorde mitt arbete för liksom 20-30 år sedan, så var det mycket jobbigare, för jag har alla mina artiklar som jag behöver på Google Scholar och allt sånt där, självklart. Och det är ingen som säger att man inte ska lära ut någon slags IT-färdighet, även om de flesta lär sig det väldigt bra utanför skolan. Frågan är, ska du ersätta såna här saker och säga vi behöver inte matte längre, vi behöver inte historia längre, vi behöver inte såna här saker? Forskningen tyder inte på det, utan att man lär sig att man lär sig de här ämnena och klarar av att höja sina kunskaper inom dem, gör att man också kan använda de här metoderna, verktygen, på ett bättre sätt. Du vet mer vad du ska söka efter. För att kunna använda Google så måste du veta vad du ska googla.
Det ligger något i det. Ja. Om vi ska ägna de sista minuterna åt framtiden då, vart vi är på väg i den svenska skolan. I december 2019, det var kort efter att PISA-mätningen 2018 hade presenterats som en stor positiv vändning för svensk skola, så skrev du så här i Dagens Samhälle. Under de senaste åren har många, jag själv inkluderad, tävlat i att döma ut den svenska skolan. Men nu när resultaten har förbättrats 2 gånger i rad är det på sin plats att ge beröm. Det finns självklart mycket kvar att göra, och att lägga sig till ro vore ödesdigert. Men det är helt klart dags att revidera den katastrofartade bilden av det svenska utbildningssystemet. Är detta fortfarande din uppfattning, att vi bör revidera katastrofbilden?
I stora drag ja. Även om sen dess så har vi också fått mer information kring specifikt elev. Alltså vissa av de här förbättringarna har ju skett på grund av exkluderingar och visst bortfall då, sannolikt. Mm. Så att vi kan inte vara 100% säkra på att de är lika bra. Men återigen, jag tror ju som sagt, och det som det tyder på är att den stora effekten av de här problemen som har visat sig med bortfall och exkluderingar har påverkat elever med utländsk bakgrund. Mm. Och jag tycker inte att det bästa måttet på hur en skola fungerar som en skola är hur bra eleverna med utländsk bakgrund funkar, därför att de har inte allt, och speciellt inte de som har kommit för 4 år sedan, därför att de har inte gått i svensk skola speciellt länge. Tittar man på elever med svensk bakgrund så ser det bättre ut. Det betyder inte att det är alltid tipptopp. I PISA så är elever med en liksom svenskfödd förälder tillbaka på den nivån som var år 2000. Mm. Om man tittar i TIMSS, då är det fortfarande rätt mycket kvar. Så att, jag menar bara på att den trenden, även om vi bortser från faktum att ja, den har överdrivits, den här uppgången i snitt. Därför att sannolikt så hade det sett sämre ut om man inte hade haft de här exkluderingarna och bortfallet. Så är det fortfarande så att den har gått uppåt. De senaste decenniet har vi sett en förbättring. Och jag tror inte att det är. För vad har hänt i samhället? Vad har hänt med den här efterfrågan på flumskolor som jag berättade om tidigare? Mm. Den känns ganska som bortblåst.
Så du menar att det har slagit, det har vänt. Men som vanligt så kommer debatten lite efteråt.
Ja, alltså det har vänt. Det betyder inte att vi... Alltså så här, för att hantera svensk skolas problem i stort så måste man också göra någonting åt elev, alltså att få eleverna med utländsk bakgrund att prestera bättre. Mm. Så att det är inte så att jag vill helt separera och säga att det har inget med skolsystemet att göra, att liksom de kan inte göra det. Och det är där jag tror det är den absolut viktigaste uppgiften.
Jag har en god vän som ofta brukar bli väldigt frustrerad när det här diskuteras för att han kan inte förstå hur man kan tycka att det är okej att de här eleverna, framförallt de med utländsk bakgrund, lämnas i en skola där de inte klarar sig. Han undrar, varför sätter man dem inte i så fall i språkskola? Alltså varför rustar man dem inte så att de är färdiga för att gå i skolan? Har du något svar på det?
Nej, alltså det är olika länder gör på olika sätt, men jag har inget svar på det. Det generellt sett så har ju Sverige dominerats av en inkluderingstanke.
Exakt.
Att de ska in i klassrummen, och det är samma sak med specialskolor och sånt som där man ska ha elever med olika diagnoser i samma klassrum också. Mm. Det är liksom specialundervisning och sådär. Nej, men det är inkludering. Man ska vara alla lika.
Men innebär inte det att man offrar dem på de fromma förhoppningarnas altare på något sätt? Att man kan se att prognosen är inte särskilt god för att de ska klara sig, men man vill inte ta konsekvenserna som det skulle innebära att separera dem och ge dem en fair chans. Liksom.
Ja, det tror jag. Sen tror jag i och för sig att det sker ju automatiskt nu med att segregationen blir större och större. Därför att det är ju det som egentligen händer. De lämnas i skolor i utanförskapsområden där man inte då, där vi har ett system som vi egentligen inte kan säkerställa den pedagogik som behövs för att de skolorna ska fungera väl.
Nej, så vad det rätta att göra vore väl då att se till att de, låt säga att de ligger ett par år efter där de borde vara, bland annat på grund av språkproblem, att man lyfter dem till den nivån först. Och sen låter de gå på den nivå som de då befinner sig.
Det kan vara ett alternativ. Problemet är ju dock att då blir de också äldre och så ska de gå igenom den utbildningen senare. Ja, jag kan inte svära på att det är liksom, det kan vara en lösning i vissa fall. Men man måste fortfarande hantera elever som exempelvis är födda i Sverige och som har utländsk bakgrund. Och elever som har gått i svensk skola som har utländsk bakgrund hela sitt liv. Som kanske pratar svenska men som inte är speciellt bra i skolan. Man måste kunna hantera dem också.
Ja, det är ju mer kanske en socioekonomisk fråga då. Där måste man väl ändå tycka att det är ett dåligt betyg för svensk skola om den inte klarar av att liksom jämna ut de olikheterna som vi har med oss från hemmet.
Absolut, det tror jag. Alltså, sen är det ju så att det är väldigt svårt för skolan att kunna jämna ut helt och hållet, men absolut, det är ett underbetyg. Jag vill bara återkomma dock till det, varför jag ser att åtminstone lite positivt. Mm. Om vi tittar på utvecklingen i pedagogiken, i Teams, som vi kan se, har den blivit mer traditionell. Det vi ser är också att skolor som historiskt sett, jag menar friskolereformen var liksom, förr i tiden så kallade man att det var mer flumskolor, att man skulle göra, det var mer, de gick all in för eget arbete. Mm. Det är flera av dem nu som faktiskt lägger fokus mer på det här ordning och reda, det fokus som jag menar är viktigt. Jag tror att det kommer inte vara tillräckligt ett sånt fokus när man pratar om de här utanförskapsområdena. Men jag tror att det är alldeles nödvändigt att man går i den riktningen. Så att jag tror trots allt att vi har påbörjat den här resan, men det sitter långt inne. Och jag kan säga det när man pratar med lärare också, att det tar emot att ska man ställa höga förväntningar, ja men då kanske man gör dem ledsna, barnen, om de inte når de här förväntningarna. Men det är sådana saker som måste till. Vi måste kunna ha höga förväntningar bland annat. Vi måste ha rätt pedagogik för att de här eleverna ska klara sig.
Ni hävdar ju i boken också att den svenska pedagogiska forskningen har varit väldigt influerad av det här tänkandet, det progressiva, och det har inte varit så mycket kvantitativa studier utan man har fokuserat på det kvalitativa, vilket behövs kanske, men det fyller inte riktigt funktionen av en sån skolforskning som behövs för att se vad funkar och vad funkar inte. Och då är frågan, om skolforskningen ser sån ut, vad är det för forskning som en ny skola, så i så fall, om den skulle gå mer i den riktning som du önskar, ska luta sig mot, om det finns så lite sån forskning i Sverige?
Alltså det finns forskning som ändå gör, ja, i Sverige så är det väldigt lite sån forskning fortfarande från pedagogiskt håll. Det har skett en liten förändring, men på stora hela de senaste decennierna har det varit väldigt lite. Det finns andra, det finns psykologisk forskning, kognitiv forskning, nationalekonomisk forskning, som använder då metoder för att kunna separera orsak och verkan, och det är det som är väldigt, väldigt viktigt att man försöker göra när man säger att exempelvis om det funkar det här digitala hjälpmedlet i klassrummet. Du kan inte bara gå in och intervjua elever och fråga hur tycker ni att det funkar, och läraren, och de säger tummen upp och det här var ju jättekul, och sen dra slutsatser från att...
En kvalitativ studie.
Ja, alltså kvalitativa studier, man ska inte påstå här att kvalitativa studier inte fyller någon funktion. Mm. De är superviktiga. Ett, för att i situationer där man inte har någon som hypotes uttaget, då har olika skolor, de presterar olika. Har vi någon som helst aning om vad som skiljer de här åt? Ja, man kan titta på lite data. Men ponera att vi inte har någon data. Ja, en av de andra skulle ju kunna gå runt och faktiskt försöka observera och se hur skolorna funkar. Mm. Men sen, och då kan du skapa en hypotes om varför skolorna ser annorlunda ut. Men du kan ju inte dra slutsatsen att det är på grund av det utan mer storskalig kvantitativ forskning.
Nej.
Det andra är också mekanismer, att försöka förstå varför, återigen, om det är så att vi har hittat att en metod funkar väl, liksom, att det höjer kunskapsresultaten, så kan det också vara att man försöker komma närmare just varför de funkar. För det är kvantitativ forskning inte lika bra på.
Så en kombination av kvalitativ och kvantitativ då. Allra sist, du har argumenterat för att man bör omarbeta styrdokumenten ordentligt, alltså läroplaner och sånt. Ett förslag som ni ger i boken är att man stryker skrivningen om elevinflytande över utbildningen och ersätter dem med skrivningar om karaktärsutveckling.
Ja.
Jag sa det med ett speciellt tonfall för att det låter lite så. Vad menar du med det?
Ja, jag menar egentligen att det är inte meningen att vi ska gå tillbaka i tiden här. Men däremot så handlar det om kalibrering. Vi övergav väldigt av många av de liksom, målen som svenska skolan en gång hade. Som är viktiga för elevens framtid. Som är viktiga för att en skola ska fungera väl. Sådana saker som vi pratar om. Det är när man pratar om fostransuppdraget.
Mm, okay.
Ihärdighet. Att lära sig att jobba hårt. Självdisciplin. Punktlighet. Plikt. Sådana saker är viktiga. Och då menar jag att de, skillnad från elevinflytandet, så menar jag att det skulle vara ett sätt att kalibrera den i den riktningen.
Mm. Finns det något land som du tycker att Sverige bör inspireras mer av när det gäller vilken väg svensk skola ska ta framöver?
Egentligen inte. Därför att det här problemet finns över hela världen. Det skillnaden är att precis som i Sverige så har det inte införts på samma sätt. Och när man ofta tittar på Finland exempelvis, så är det ett sånt exempel att man tittar på Finland presterade jättebra, och vad gör de? Och om du tittar internationellt vad de hävdar och vad deras intellektuella elit påstår, så är det att deras skola är bra på grund av att de gör saker som Sverige gör. Mm. Det är mer fokus på elevledd undervisning och vi har gjort de här. Men Finland faller nu. Mm. Och det är egentligen, om du tittar på Japan, de håller också på med sånt här. Man håller på att försöka ändra varenda skolsystem i världen mot det. Så jag skulle inte säga att vi kan titta på ett skolsystem där man aktivt försöker göra såna här de saker som är bra.
Det, så Sverige är ett föregångsland i negativ bemärkelse då, enligt, om man får se det från ditt perspektiv?
Alltså, ja och nej. Alltså, ja, på det sättet att man ibland då, jag skulle inte säga att det är inte så många som refererar till Sverige och säger så här vill vi bli, just för att det har inte gått så bra av andra anledningar. Men man väljer generellt ut sina favoritexempel och så säger man så här, så här gör de där. Liksom, det finns till och med helt olika teorier om varför Finland presterade bra.
Så här gör de på Long Island, låt oss prova.
Ja, men exakt. Ja. Och jag menar, Sverige, det är inte så att man har tittat på Sverige specifikt och gjort de grejer. Men jag hör en del, när jag var i Finland, det här var ju 6 år sedan nu, och skrev den här boken om finländska skolsystemet, så var det ändå så här, jo, men det svenska skolsystemet har ju mycket bra som inte vi har. Och då kommer man in på de här bitarna.
Mm.
Och då försöker jag förklara att ja, men det finns också en koppling till att vi presterade då som vi gjorde, och att vi hade de här sakerna.
Mm.
Men det är återigen, lärarna var mer på tåget, men de högre upp, de var väldigt villiga att pusha på i den riktningen.
Gabriel Heller Sahlgren, skolforskare som disputerat vid London School of Economics och också är knuten till Institutet för näringslivsforskning. Stort tack för att du var med i fredagsintervjun.
Tack så mycket.
Thank you. Här ser ni bebisens lilla huvud.
Vadå? Menar du att huvudet är litet?
Nej, det är väl som ett 18 volts batteripack från Bosch.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.